Jag är ingen expert, men jag är möjligtvis entusiast. Och det bär ju en bra bit. Jag heter ju Daniel Wiklund. Som ni hör så kommer jag från Dalarna. Jag är född och uppvuxen i lilla Vansbro tillsammans med Björn Schiffs och Gunde Svan och Vansbro simningen och Svenne Rubins. För de som känner till det. Men de där tre första är ju i alla fall sådana som har gått till historien. Och det där var en väldigt fin miljö för mig. Frälsningsarmén har haft sina nästan bästa marker där uppe i Västerdalarna förr i världen. Och när jag växte upp så fanns fortfarande Frälsningsarmén, och den finns även idag i lilla Vansbro. Och mormor bar mig till söndagsskolan där när jag bara var 2 år. Och jag fick liksom tidigt lämnas in i Guds församling och känna den där tryggheten. Och det var söndagsskola med flanellograf och med sandlåda och allt det där. Skrammelinstrument. Varannan söndag vågade de ta fram det. Det var såna där diskmedelsflaskor som man hade fyllt med gula ärtor. Som man kunde få ruska på, så lite trummor och sånt där. Det var ett förfärligt liv. Och där satt vi 5-6-åringar på Frälsis i Vansbro sjöng. Vi ska fara bortom morgon, vi ska fara bortom mars. Det var ingen som förstod mycket vad det handlade om. Men härligt var det i alla fall. Så vet ni ungefär var ni har mig på den andliga kartan. När jag var 8 år så hade jag min första Guds upplevelse på ett läger. Och jag vet att hjärtat slog. Och när ungdomsledarna sa att vill ni ta emot Jesus så ska ni böja era knän här. Och så var den ena efter den andra som kom till böneplatsen. Och jag kunde inte stå emot. Och när min syster gick fram och lämnade sig åt Gud, så då var det liksom bara ett måste. Jag förstod kanske inte alla detaljer i den kristna läran. Men Jesus sökte upp mig som en ung pojke och han frälste mig. Och han måste ha frälst mig på riktigt, för jag håller i 41 år nu. Och så där. Och jag har ju fått leva med Jesus. Jag älskar Jesus mer idag än någonsin tidigare i mitt liv. Och jag har ingen högre önskan att tjäna honom här med allt jag är och har. Många gånger så stavar jag på de här verserna som Paulus lät förmedla i Apostlärningarna 20. Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill bara fullborda mitt lopp och vittna om Guds nåderika evangelium. Och det där kan jag känna tyngden i många gånger i mitt personliga liv. Jag utbildade mig till musiker, men Gud kallade mig ganska tydligt tillbaka till en tjänst som var mer av heltid för honom. Nu kan man naturligtvis vara musiker på heltid i Guds tjänst, men det var inte riktigt det, har jag förstått, som han ville med mitt liv. Och det ledde mig till att bli mer och mer av evangelist och sådär. Och jag reste i många, många år utanför Frälsningsarmén som evangelist i hela Sverige. Jag har ju varit här i Kungsbacka tidigare, inte minst på Oas-möten. Och det var ju en väldig förmån att få vara där med alla människor som ville lyssna och sådär. Så småningom kände jag starkt att Herren manade mig hem till Frälsningsarmén. Och nu har jag varit i Frälsningsarmén i 5 år som officer. Och det har fört mig till lilla Strängnäs i Sörmland. Och det är så roligt att Roland sa att han var ju nästan från Strängnäs här. Jag kände mig hemma direkt när han sa att han var ifrån Barva av alla ställen på jorden. De flesta har nog kanske inte ens hört ortsnamnet. Men det är en fin liten plats mellan Eskilstuna och Strängnäs. Så där i den lilla sörmländska idyllen, där upplevde jag att Gud placerade mig. För 5 år sedan så föddes det en vision i Frälsningsarméns hjärta, kan man säga, i Västerås. Att vi skulle skapa en utpost i Strängnäs. Det hade inte funnits något Frälsningsarméarbete där på många, många år. Och det där var ju lite, vad ska man säga, utmanande. Jag hade ingen aning om vad det var för stad. Jag hade aldrig varit där. Jag kände ingen, hade inga kontakter. Men de liksom hintade att det var jag som skulle ta hand om det där. Och jag tänkte, kär Gud, hur ska det gå? Men när jag åkte över Strängnäsbron första gången så upplevde jag att Herrens ande på något sätt påminner mig om det där ordet där det står att Israels folk drog i strid, och så säger Herren till dem, ni ska bara stå och se på när Herren strider för er. Och då tänkte jag, om det är på det viset, då törs jag anta utmaningen. Men jag sa lite sådär, Herre, har du råd? Kanske du kan ge mig ett litet tecken på att du finns med i detta. Och jag är ju född och uppvuxen i Vansbro. Dalajärna är ju liksom, Dalajärna är ju då Dalarnas Jerusalem. 20% av befolkningen är liksom frikyrklig och sådär, och det är mina rötter, och jag visste inte alls vad jag skulle möta för bygd, om det var en väckelsebygd eller en helt totalt sekulariserad Mälarstad. Man har hört att Mälardalen är den mest sekulariserade regionen i hela Europa, man kan ju bli blek för mindre. Och så tänkte jag, Gud, finns det någon koppling till den här stan? Så skulle vi ha bön hemma hos ett äldre par som tydligen hade varit frälsningsofficerare, men nu var pensionärer och bodde i Strängnäs. Och jag hade aldrig träffat dem förut, men det var fint att de upplät sitt hem. Så vi åkte dit, ett gäng från Västerås då. Och så knackade vi på och vi blev inbjudna. Och så säger mannen, en liten trevlig herre som säger så här, välkomna hit, sa han. Precis på den dialekten. Och då sa jag att det där lät inte som sörmländska direkt. Nej, jag är från Dalajärna, jag, sa han. Va? Då visade det att det var en släkting till min mamma som bodde där. Och vi hade massor med att prata om. Så då var isen bruten och så förstod jag Guds liksom lilla knuff i sidan så där. Vi började från noll och nu imorgon så tar vi faktiskt in den 49:e medlemmen och soldaten i den lilla kåren. Så vi har fått se lite av ett väckelseskeende faktiskt där. Och jag är väldigt berörd över att få vara i centrum av det som Gud gör. När han tar det som ingenting var och utväljer det och klär det i skinande vitt linne. Det är fantastiskt att få vara med om detta. Framförallt våra omvända missbrukare. Och se deras liv blomma när de kommer ur aska och mörker till att nu vara fungerande kristna människor. Det är så, så fruktansvärt härligt. Och ni förstår ju hur man bara gläds över det. Och många av dem som, åtminstone några av dem som vi har i vår gemenskap där, jag tror faktiskt inte att de skulle ha varit vid liv idag om inte de hade fått möta Jesus och vi hade kunnat få nåden att ge honom till dessa människor. Och det är fantastiskt, det är helt fantastiskt att få vara med i det. Men kärleken till Israel har funnits där hela tiden. Och det beror inte på någon egentligen personlig koppling. Jag är inte av judisk börd på något sätt. Jag har egentligen ingen naturlig anledning. Egentligen så kanske jag har all naturlig anledning att vara Israelvän. För jag har en bibel. Och om Paulus kan skriva Romarbrevet 11, då kan varje kristen vara en Israelvän. Det är min fasta övertygelse. Det där uttalandet kan du smaka lite på. Och hur började då denna spännande resa som ska nu föra oss in i det här speciella studiet som vi ska ägna oss åt den här eftermiddagen eller kvällen? Jo, vi hade haft flera i Dalajärna där jag var där under en tid som var väldigt engagerad i Israelfrågan, och de sa, Daniel, du behöver ordna så att vi får en Israelhelg eller en Israeldag, precis som de har gjort med dig nu, Robin. Så gjorde de med mig. Så jag tänkte, ja, det låter säkert rimligt och bra. Fast jag var inte så insatt i det själv liksom. Så vi tog dit en man som höll föreläsningar och bibelstudier om detta och jämförde evangeliets liksom hemlighet med de judiska högtiderna. Det var så otroligt spännande att se hur Gamla testamentet liksom går i uppfyllelse i Kristus och samtidigt då Guds plan med det judiska folket ända in i tidsålderns avslutning. Jag var helt fascinerad. Så på söndag kväll så ställde jag mig inför församlingen där. Det var väl kanske inte riktigt så många som vi är här ikväll, men då sa jag så här, hörni, ni har rätt att ha en predikant som är insatt i den här frågan. Så jag lovar er högtidligen nu att jag ska avsätta både tid och medel för att läsa in mig på det här med Israel så att ni kan fråga mig och få vettiga svar. Jag kommer inte ihåg hur jag sa, men ungefär så där. Och det blev väl lite applåder och så där. Sen så gick beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över när jag insåg att jag hade varken tid eller medel och inga möjligheter och vet inte hur jag skulle gå tillväga. Det här var en söndag kväll då. På måndag förmiddag så ringer telefonen och så säger: "Hallå, mitt namn är Göran Duveskog och jag brukar ordna resor till Israel. Jag undrar om du skulle vilja följa med, för Mikael Gällestrand har fått förhinder och sådär." Och jag bara: "Oh, wow, du ringer idag." Ja, och så fick han reda på bakgrunden där. Och där inleddes ett fantastiskt samarbete. Så under 17 år har vi gjort resor tillsammans. Och jag gjorde min 27:e resa till Israel här nu då i oktober, november. Tillsammans med några av er. Och visst hade vi det härligt? Jippie. Ja, det hade vi. Och naturligtvis har jag då genom egna studier, men också mycket i samarbetet med Göran, fått växa i det här budskapet som Bibeln faktiskt presenterar för oss. Och jag tror att det är någonting oerhört viktigt. Vad skulle man lägga an för bevekelsegrund? Vad skulle kunna vara den yttersta motivationen för att ha en sån här dag? Ja, jag tror att den enklaste anledningen är att Bibeln talar om Israel som nation och som folk. Och därför behöver vi känna till det. Vi ska inte låsa oss vid några få ämnen, utan vi får göra precis som Paulus säger i det där kapitlet, kapitel 20 i Apostlagärningarna. När han säger: "Jag är inte skyldig till någons blod, för jag har inte tvekat att förkunna hela Guds rådslut", säger han. Alla evangeliska ämnen, alla bibliska ämnen lät aposteln flöda genom sin undervisning till församlingen i Efesus. Han ville att de skulle ha reda på allt Guds rådslut. Och eftersom undervisningen om det judiska folkets speciella funktion i historien ända fram till tidsålderns sista skälvande sekunder är så central, så är det viktigt för en bibeltroende kristen. Och det där tycker jag är intressant, för man märker ofta att människor som är nonchalanta, ointresserade eller kanske till och med fientliga mot tanken på det judiska folket som någonting särskilt även i vår tid, som är fientliga mot tanken på att Israel av idag skulle kunna vara en biblisk profetia som har gått i uppfyllelse, de är också ganska fientligt inställda till bibeltron överhuvudtaget. Så det finns där någonting speciellt. En kärlek till Guds ord gör att man får en kärlek till hela hans rådslut. Och då kommer Israel in på arenan och man märker: wow, Gud är mäktig och han vet precis vad han gör. Sedan vet vi att hela evangeliet är liksom en frukt av det judiska dramat. Det kan ju ingen logiskt tänkande människa överhuvudtaget förneka. Och jag tänkte vi börjar i Johannes 4 med ett riktigt sånt där, en punchline som de säger, från Jesus själv. Jesus säger någonting som egentligen borde få oss att dra efter andan. Och det skänker en förståelse, det skapar en rubrik och det lägger en grund för hela tänkandet kring detta med Guds plan för detta speciella folk och detta speciella land. I Johannes 4 så säger ju Jesus till den samariska kvinnan, Johannes 4 och 21. I den här religiösa diskussionen som de inlåter sig i, så säger Jesus så här. Jesus svarade: "Tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna." Där har du det. Frälsningen, soteria, frälsningen kommer från judarna. Lägg märke till detta. "Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Det har smugits in ganska mycket teorier och filosofier och till och med teologiska skolor i det här med Israel som på något sätt vill spela ut det ena mot det andra. Man brukar kalla det för ersättningsteologin, och den går ut på att det judiska folket och Israel som nation och land har spelat ut hela sin roll i världshistorien för 2000 år sedan. Det är slut, det är över. Och det som är den evangeliska församlingen idag har övertagit hela Israels roll och plats. Och så fort man läser om Israel, till och med i Nya testamentet, så handlar det om församlingen. Men det där är inte intellektuellt försvarbart. Och det är heller inte det som vi säger, alltså exegetiskt försvarbart. Det går inte att förklara det på ett djupare sätt, där skrift får ge ljus åt skrift. Utan vi tvingas av skrifterna att se att det är inte antingen judarna eller församlingen. Vi tvingas av skriften att se att det är både och. Samtidigt som församlingen växer genom Guds fria nåd över hela vår värld genom århundradena, så bevaras Guds specifika plan för det judiska folket fram till den tid som ska liksom gå av stapeln strax innan Messias, strax innan Jesus kommer. Och jag tror att du kommer att se det här väldigt tydligt. Frälsningen kommer från judarna. Ur det judiska dramat så föds evangeliet. Från det judiska folket kommer Jesus. Man skulle kunna säga att det judiska folket, som egentligen tar sin begynnelse med fader Abraham, är så att säga modersskötet för Messias, världens frälsare. Och det är ju naturligtvis bara ren och skär ett konstaterande av fakta. Det finns en bild som jag skulle vilja presentera här med tanke på det här. Tänk på den då. Frälsningen kommer från judarna. Messias ska komma ur, om vi får använda det uttrycket, det judiska folkets modersköte. I Uppenbarelseboken, som naturligtvis är spännande på många sätt och också varit föremål för många olika tolkningar och riktningar och skolor, så finns det ju makalösa symboler. Och vare sig vi placerar dem i dåtid eller nutid eller i framtid, så är det en sak som är säker. Uppenbarelseboken har ett tidlöst budskap till varje generation. Det är helt säkert. Det finns evangelium i nästan varje kapitel. Kolla noga ska du få se. Och evangelium, det är ett budskap för alla tider. Jesu död och uppståndelse för syndares frälsning. Det är det absolut viktigaste som kan uttalas på jordens yta. Det kom fint där. Med lite hjälp så. Men så här står det i Uppenbarelseboken. Och jag vill ge dig den här bilden. Kapitel 12. Uppenbarelseboken 12 och 1. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna. Lägg märke till detta att jag använder det här uttrycket. Frälsningen kommer från judarna. Ur det judiska folkets modersköte ska frälsaren komma. Ja, ett tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barns nöd och födslovärkar. Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se, en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och så kommer versen. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud förberett för henne så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Ja, det är Uppenbarelsebokens apokalyptiska språk, och det är så där spännande och underbart. Men i centrum av det här så ser vi en bild, en ryslig bild, eller hur? Den är ju makaber. Den är makaber. En kvinna ska föda och en eldröd drake står framför det för att sluka barnet. Det här kan ge oss en andlig bild av detta. Det har funnits en kamp, det har funnits en strid och det har skrivits så bra böcker på slutet om krigen i Gamla testamentet. För vi kan ibland tänka sig, Gamla testamentet är jobbigt, vad förfärligt var de med i luven på varann. Och de får uppmaningar av Gud till och med att göra slut på varann. Vad är det för en fruktansvärd strid? Ska det vara så krigiskt mellan folk? Men om man ser bakom krigsskådeplatsen i det naturliga och tittar in i det andliga dramat, i frälsningsdramat, så får man en helt ny förståelse. Det är kanske inte egentligen så mycket en kamp mellan etniska grupper, utan det är en strid om Guds frälsningsplan som pågår. Det står en drake framför det som ska födas för att försöka sluka det. Visst är det intressant hur den bilden följer oss genom hela Bibeln. Nu läser vi Uppenbarelseboken 12, det är verkligen i slutet det. Men vi kan gå ända till början. I syndafallets förskräckliga händelser så finner vi någonting där i första Mosebok, Genesis 3 och 14. När ormen är avslöjad som skurken bakom syndafallet. Men naturligtvis står människan ansvarig för sin synd. Det där är ju viktigt att vi ser. The devil made me do it. Det duger aldrig inför Gud. Människan är ansvarig och behöver personlig förlåtelse för sin egen synd. Men nu ska jag inte predika evangelium. Det gör jag ändå. Alltså, hoppas jag hela tiden. Men lägg märke till vad som händer i vers 14. Då sa Herren Gud till ormen. Kom ihåg den där draken som står och ska sluka barnet. Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Nu kommer det. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. För han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Här har vi egentligen en av de första profetiorna om Jesus. I första Mosebok kapitel 3. Det är tidigt det. Jag kan inte låta bli att tänka på Lukas 24. När Jesus slår följe med Emmaus vandrarna. Och de är ju så bekymrade över som Jerusalem och har inte hört att de trodde han var Messias och de slog ihjäl honom. Och nu säger de att han är uppstånden och nu är vi så oroliga. Och då står det om Jesus att han började med Mose och profeterna och berättade för dem vad som stod skrivet om honom i alla skrifterna. Jag tycker så här, wow. Jesus menar att det står skrivet om honom från Mose till profeterna i alla skrifterna. Så ska ett sant bibelstudium se ut. Man ska vara på jakt efter Jesus i varenda rad och förresten mellan raderna också. Det är bara Jesus alltihop när det väl kommer till kritan. Men som sagt, jag ska inte förlora mig i evangelistpredikningar mellan varje mening här. Men han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Här ställs bokstavligen kvinnan framför ett vilddjur som vill sluka hennes barn. Och det är klart, får man reda på att det ska komma en huvudkrossare som ska krossa ens huvud, då gör man nog allt man kan för att undvika det. Här har vi upprinnelsen till det här stora andliga dramat som Uppenbarelseboken tecknar åt oss för att vi ska förstå bakgrunden. Det är inte bara en kamp mellan människor och etnociteter. Det är inte bara ens mellan religioner utan en kamp i den andliga världen. En kamp för att stoppa honom som ska göra slut på ondskan. Men han är unstoppable. Han är omöjlig att stoppa. Och det är det som är så intressant. Men kampen är verklig. Och vi känner av den. Och vi behöver stå med Gud på Guds sida. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Så var noga med att du är på Guds sida i kampen. Då kan du få vara med om det som jag har fått vara med om. Bara stå och se på hur Herren strider. Icke genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Så det är inte farligt att ge sig i strid, inte ens i frälsningsarmén, om man bara har Gud på sin sida. Och det är väl där kampen står många gånger, att vi ska vara i det som han har bjudit oss. Men här har vi en underbar och viktig rotprofetia som ger oss en förståelse. Det tar inte så lång tid förrän djuret positionerar sig återigen framför kvinnan som ska föda. Vem skulle bli den första riktigt, förutom Abraham som är då trons folks fader och också etniskt sett det judiska folkets stamfader? Vem är det som blir den största folkledaren i Israels historia? Jo, naturligtvis Mose. Och visst är det intressant att när han är nyfödd, då får farao för sig att alla hebreiska gossebarn ska dödas. Det är som att hamna i uppenbarelseboken. Draken ställer sig framför en kvinna som ska föda en folkbefriare. Men han lyckas slippa undan på det mest finurliga sätt, må jag säga. Gud har ju finurliga sätt alltså. Han är väl finurlighetens ursprung, antar jag. Så då får förstånd att lägga den där lilla... Jag vet inte hur han lät riktigt, Mose, men de låter väl sådär typ. I en liten korg som man har gjort i ordning så att den skulle kunna flyta. Och så lägger de honom på Nilen. Det måste ha varit hjärtslitande. Men på något sätt tänkte de att ja, det är som att välja mellan pest och kolera. Antingen kommer nu fara oss folk och har ihjäl barnet. Eller också, ja, drunknar han väl då kanske. Så det måste ha varit hemskt för mammas hjärta. Draken stod framför kvinnan som skulle föda. Men den där lilla korgen, den slingrar sig längs Nilen. Och lyckas komma in i faraos dotters badhus. Undrar vem som navigerade skeppet, ja. Alltså, det, visst är det, man tänker på det. Vi behöver inte vara oroliga, förstår du. Gud har koll. Och hon blir ju så stormförtjust i denna lilla bebis. Och det är ju så fascinerande. Mose får växa upp i faraos hov och lära sig egyptiska, lära sig alla oskrivna och skrivna lagar, lära sig alla sociala koder och lära sig om allt om hur Egypten fungerar, för att han ska en dag föra ett helt folk ut ur Egypten. Han är specialutbildad. Han som skulle dödas blev en folkledare utan motstycke i världshistorien genom Guds suveräna och speciella plan. Och draken gick nog moloken därifrån och tänkte, tänk, han gick med ur händerna, ungen. Istället fick draken en chock när över 1 miljon israeler drog rakt inom Röda havet och ut mot det förlovade landet. Käre Gud, vad det är mäktigt! Han drar alltid det kortaste strået, vår avsvurne själafiende. Vi vet att när så småningom det judiska folket har växt fram och etablerats i det heliga landet, så kommer tider av nedgång och avfall. Och när vi börjar närma oss 600-talet före Kristus så är det en ryslig situation. Det är inbördeskrig i Guds församling. Det är en ryslig situation, eller hur? Israels folk är uppdelat i Nordriket och Sydriket. Och det är en tråkig läsning, hörni. Man tänker så här, han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Det kom en ny kung. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Det kom en ny kung. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Kom en ny kung. Han gjorde vad gott var i Herrens ögon. Åh, äntligen, halleluja. Vi tar det. Nej, han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Så till slut så är det som att Guds tålamod har förts till bristningsgränsen. Och på 500-talet före Kristus så vet vi att Jerusalem läggs i ruiner av kung Nebukadnessar. Och hela det judiska folket, med några få undantag, förs som fångar bort till Babylon, Mesopotamien, södra Irak, Iran, för att tjäna i avguda miljöer och kulturer. En sorgetid för Israel. Och det där är väldigt intressant. Vi sjunger ju ibland om det där bildligt. Här vid älvarna i Babel, ja, tystnar ofta nog vår sång. Det är ju hämtat ur Israels historia, ur det judiska dramat. Men vi väntar bättre dagar i Jerusalem en gång. Och så där föds också här sånger att hur skulle vi kunna sjunga Sions sången när vi sitter här? Och liksom, vi hängde våra harpor i pilträden och vi längtade hem. Liksom. Men det är också där de får reda på att sök den stads bästa dit ni har blivit förda som fångar. För när det går väl för den så går det väl för er. Så även i fångenskapen så får de ändå upp giften att vara till så stor välsignelse som möjligt. Det är intressant, för det är också vi kallade till, vi som lever i främlingsland. Jag är en gäst och främling som mina fäder här. Men vi kallas ändå till ett samhällsansvar. Sök Kungsbackas bästa. För när det går väl för Kungsbacka så går det väl för er. Sök Varbergs bästa. För när det går väl för Varberg så går det väl för er, etc. Det där tycker jag är en väldigt intressant tanke. Det judiska folket har blivit till enorm välsignelse också när de har varit i förskingringen. Det där finns det mycket skrivet om. Men så händer någonting fruktansvärt när de är fångar där. Den persiske kungen, han blir egentligen förd bakom ljuset av en komplott. Och då befinner vi oss i Esters bok. Då har drakeländet positionerat sig framför kvinnan igen. Och där i Esters bok så står hela det judiska folket i begrepp att faktiskt elimineras och gå under och utrotas. En Shoah, en holocaust, en förintelse ser ut att vara för handen. Och detta är som man känner trycket över bröstet. För i denna fasansfulla katastrof så frigörs en liten tjej som heter Ester. Och Ester är så vacker så att hon vinner alla skönhetstävlingar och blir nominerad till drottningakandidat. Det där är en fantastisk historia. Det var kanske länge sedan du läste Ester, men det är faktiskt en väldigt fin läsning. Sen fick hon ligga i olja och kryddor ett halvår. Jag vet inte hur man överlever det, men ni karar får väl ha väldigt mycket tålamod om frun skulle få för sig att det ska vara så. Men hon blev en väldigt väldoftande drottningkandidat i alla fall. Och ganska antagligen rundsmord också då. Nåväl. Så kommer det där halsbrytande ögonblicket. Hela det judiska folket står inför förintelse. Han har lyckats få till en konspiration som gör att alla judar skulle kunna dödas för högförräderi mot Ahasveros kungen. Någon måste gå in till kungen och vädja för det judiska folket. Men det gör man inte ostraffat. Ingen får komma inför kungen på eget bevåg. Han har hela initiativet. Och så finns den där versen där drottning Ester, som har vunnit kungens hjärta, får träffa med sin släkting Mordecai. Det är en fantastisk berättelse. Jag tror ni har någon kanske svag, hoppas det, uppfattning om hur det var. Och så säger han de här orden. Ester, vem vet om inte du har nått konungslig värdighet just för en tid som denna. Om du tvekar nu, då kommer det judiska folket att få hjälp från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Och lilla Ester går med risk för sitt liv in i kungens palats. Och luften står stilla, tiden står stilla. Det är en olidlig spänning i rummet. Jag är säker på att alla vakter tänkte, när som helst får vi tecken att hon ska bara avlivas omedelbart. Men så händer det förunderliga. Draken står där och tänker sluka barnet. Står framför kvinnan och ska sluka hela folket. Men då sträcks spiran ut. Hallå drottning Ester. Vad roligt att se dig. Det kanske inte sa, och framförallt inte på dalmål, men han sa det på något vis i alla fall. Vad vill du? Om det så är halva riket du begär så ska du få det. En som hade vunnit kungens hjärta. Det här är en fantastisk bild också av Guds församling som har fått tillträde till Fadern för att vi är klädda i Kristi väldoftande, rena rättfärdighet. Om det så är halva riket ska du få det. Och det står faktiskt i Höga visan att brudgummen säger till bruden, du har vunnit, du har tagit mitt hjärta, du min syster, min brud, med bara en länk av kedjan kring din hals. Gud har gjort församlingen attraktiv för honom själv. Fråga inte hur det går till, men Gud klarar sånt. Så att hans hjärta går ut till den församling som söker honom. Nu var jag inne på det där spåret som är så svårt att hålla sig ifrån igen. Men här står Ester och hon får avslöja komplotten och det judiska folket skonas. Och så småningom kan de återigen tas hem, börja föras hem till det utlovade landet. Än en gång så har draken mist sitt byte. Sen kommer de tysta åren innan Nya testamentets skrifter vecklas ut framför oss. Och visst är det intressant. Det måste man väl ändå säga. Vi stod här i Betlehem för några veckor sedan och så läste vi det där fantastiska. Vid den tiden utgick från kejsar Augustus ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen hölls när Quirinius var ståthållare över Syrien. Jag ska inte läsa hela julevangeliet. Jag kanske kan det, jag vet inte, vi får se. Inte nu, men någon gång, till jul kanske. I alla fall, när det händer så inser man att han har försökt stoppa Messias kommande. Han har försökt stoppa i flera hundra år att frälsningen skulle komma från judarna. Men han kunde inte hindra frälsaren från att komma. Lyssna på vad änglarna säger. Vi förkunnar för er en stor glädje för hela folket. För idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Hamashiach Adonai. Han är Messias, Herren. Det är fantastiska ord. Halleluja! Men vad händer när Herodes får reda på att en konung har blivit född? Så anställer han massmord på barn i hela Betlehem och omnejd. Då positionerar sig draken en gång framför kvinnan som ska föda för att sluka barnet. Bokstavligen igen. Ser ni hur bilden är konsekvent? Den finns där hela tiden. Det är väldigt skakande och väldigt intressant. Men barnet undkommer och det är verkligen bokstavligen Uppenbarelseboken 12. Men barnet, det togs till Gud liksom. Och vi ser Jesus komma in på världshistoriens arena. Och i honom så ser vi ordet. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ordet blev människa, ordet blev kött och bodde ibland oss, tabernaklade ibland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har av Fadern. Han har full av nåd och sanning. Underbare Jesus. Och nu är han här, huvudtramparen, huvudsöndertramparen, huvudkrossaren har trätt in på världshistoriens arena. Och han kunde inte stoppa honom. Jesus går omkring, gör väl och hjälper alla, botar de sjuka, uppväcker till och med döda, undervisar som ingen annan, ödmjukar sig djupare än alla andra. Och han går in under sitt folks synder, skulder, överträdelser och missgärningar och låter sig dömas fast oskyldig i vårt ställe till en fruktansvärd död som kostar honom till och med övergivenheten från Gud själv. Och han ropar i ett evigt helvete: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är oförklarligt, men det har verkligen skett. Men så småningom ljuder det ända tillbaks till syndafallets första sekund och ända fram till den sekund då ingen tid ska vara mer. Det är fullbordat. Ett offer för alla tider. Och då börjar det kännas i skallen på den lede. Han har avväpnat alla andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli till skam inför alla när han triumferade över dem på korset. Där utdelades det dödande slaget och ondskan besegrades. Djävulen blev besegrad. Draken fick det dödande såret. Halleluja! Nu blir jag så dramatisk, ni blir alldeles vita ansikten, men sånt här får man dramatisera, för det är sant och det är underbart. Ondskan har inte sista ordet. Jesus har sista ordet. Gud kommer alltid att få sista ordet. Halleluja. Vad händer då med det judiska folket? Ja, det är det här ibland som vägarna skiljs. Då är det många som menar att det judiska folket skulle ha spelat ut sin roll i historien. Och naturligtvis ser vi en tragedi utan dess like. År 66 efter Kristus så är det som att konsekvenserna av första kapitlet i Johannes evangeliet dras till sin spets. Vad står det där? Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Ert hus ska stå öde. Här ska inte lämnas sten på sten. Och Jesus grät. Hans ömma hjärta blöder av helig kärlek, oförliknelig för detta folk, för sina egna bröder som så i villors natt förirrat sig. Det höres sorl från stadens glädjefester och sång och dans till pukor och cymbal. Men medan solen sjunker ner i väster går mästaren klagande i Kidrons dal. Jerusalem, Jerusalem, att du ändå visste vad som tillhör din lycka och din frid. Men nu är det för sent, din syn du miste, då du ej aktade din sökningstid. En väldigt fint fångat av Einar Ekberg i den där dikten och sången. År 66 så började ett uppror mot romarna. Man trodde sig i övermod kunna slå ner den romerska ockupationen. Men det skulle visa sig vara precis tvärtom. Romarna slog ner den judiska civilisationen, kan man säga, ända ner till grunden. Och det är fortfarande skakande att tänka på. Jag vet inte om någon av er har kommit i kontakt med historieskrivaren Josefus Flavius bok Det judiska kriget. Alltså skildringarna av fasorna i Jerusalem under den romerska belägringen. Och det är så fruktansvärd läsning så att man blir helt bedrövad. Alltså. Vilka fruktansvärda konsekvenser det får när man säger nej till Guds löfte och Guds messias. Det är också en viktig bit att ta med. År 70 efter Kristus så äger det här slutgiltiga rum, det som vi kallar för Jerusalems förstöring. Och då flyr den lilla rest av judar som finns ut till öster och väster, norr och söder. Och de mest, vad ska man säga, överlåtna, nitälskande upprorsmännen, seloterna och Sakarim, de här knivmännen, de gör gemensam sak. De var 967 personer som flydde ut i Judaöken och vidare ner och förskansade sig på det gamla herodianska fortet nere i öknen, Masada-klippan. Där hade kung Herodes, den galne men den fantastiska byggherren, gjort en hel liten romersk stad högt uppe på en klippa. Ni som har varit där vet hur hisnande det är. Och man tänker, hjälp, bara få upp en sten dit kan ju nästan ta knäcken på vem som helst. Han byggde en hel stad, han, med badhus och förrådshus och swimmingpool och ja, kök och rabatter och synagoga. Och, ja, det är helt fascinerande. Det där visste de här upprorsmännen då de flydde ut där. I 3 år höll de stånd där uppe på Masara-klippan. Men till slut så lyckades romarna komma upp och slå in den stora timmerdörren som förseglade muren in till Masada. Men vet ni vad de upptäckte? Natten innan nederlaget så hade hela lägret begått kollektivt självmord. Och det är så häftigt när man är på Masada och hör den där lilla filmsnutten innan där. För då står det så där, and after that, eller han säger så, han killen som pratar där, and after that came silence. Och det är en ödesmättad känsla. Vad blev det av det judiska folket? Har de spelat ut sin roll? Och det skulle kunna se ut så. Det första århundradet går, det andra århundradet går och det tredje århundradet kommer. Och till och med den religiösa kristna kyrkan, jag säger religiösa för den äkta kristna kyrkan har aldrig gjort så här. Den religiösa kristna kyrkan börjar vända sitt hat mot judarna. Den första antisemitismen börjar dyka upp även i kristna kretsar. Och man börjar hävda att judarna, de är förbannade och de är ofrälsbara. Århundrade efter århundrade så utsätts detta folk för fruktansvärda kränkningar. Det behöver man då rakt inte vara Israelvän för att konstatera. Inget folk, ingen etnicitet har utsatts för sådana vansinniga övergrepp under så lång tid, så många gånger som det judiska folket. Och ibland har de fått liksom påbackning av så kallade kristna människor. På 1200-talet så drevs alla judar barbariskt ut ur England. 1400-talet drevs de alla ut ur Spanien. Och det här begreppet, den vandrande juden, uppstod. Men detta är mycket intressant. När vi börjar närma oss våra århundraden, början, mitten, slutet av 1800-talet. Då finns det en judisk kvarleva. Jag tycker om det där ordet, kvarleva. Remnant, säger de på engelska. Det låter så mäktigt på något vis. A remnant, en kvarleva. Och plötsligt händer det någonting. Låt säga att du och jag skulle gifta oss och flytta till Amerika. Då skulle våra barn säkert vara ganska medvetna att de har svenskt påbrå. Men våra barnbarn, de skulle bara ha en svag uppfattning om att jo då, farfar och farmor var nog från Sverige. Det går väldigt fort att bli assimilerad, att bli uppblandad. Man gifter sig och man får barn och så vidare. I tredje och fjärde generation så kanske de inte ens vet att de har svenskt påbrå om de inte börjar släktforska. Men det judiska folket, hur i all sin dar går det till? Generation efter generation efter generation efter generation efter generation efter generation lever i diaspora, i förskingringen. Och de överlever som folk. De överlever som etnisk grupp. De överlever som tradition. De överlever som religion. De överlever som gudstjänstfirande gemenskap. Det måste anses vara ett mirakel. Och etnologerna menar att det här är mirakulöst. Sociologerna menar att det här är mirakulöst. Och jag brukar säga det när vi går ombord på bussen i Tel Aviv och ska åka upp mot Genesaret. Det här, att är det någon som har längtat efter att få se ett underverk? Det är många i bussen som brukar säga ja, det vore härligt. De tänker kanske jag ska utföra något där då. Men då säger jag och rädda situationen, säger, då kan ni bara titta ut genom fönstret. Här har vi ett ekonomiskt, här har vi ett socialt, här har vi ett historiskt mirakel framför oss. Någonting börjar hända i slutet av 1800-talet. Fientligheten mot det judiska folket ökar enormt. Det är som att den där gamle draken börjar ana någonting som ersättningsteologerna har missat. Att det judiska folket ska ha en avgörande roll att spela när det sista slaget ska utdelas och han skickas ut ur tillvaron för evigt. Det är väl fruktansvärt att djävulen ska veta bättre än teologerna. Nåväl. 1887 så kommer den första stora invandringsvågen till det gamla hemlandet i Mellanöstern. Mark Twain hade varit där i början på 1800-talet och han sa att här finns det ingenting att hoppas på. Det är bara sumpmarker och rykande öknar, sa han. Det var hans bedömning av detta fantastiska förlovade land. Sumpmarker och rykande öknar. Det var faktiskt det de kom till, de första invandrarna tillbaka till landet. Det var först de ryska judarna som på grund av förföljelse drev så kallade pogromer började resa tillbaka till Israel. Det bildades en grupp som heter Hovevei Zion, Sions vänner. Och de började arrangera så att människor skulle komma tillbaka. Och mellan världskrigen, mellan 1918 och 1939, så kom hundratusentals människor med judisk bakgrund att flytta tillbaka till det gamla landet igen. Inte utan problem. Vi vet att landet hade ockuperats av den ena stormakten efter den andra. Och den sista in på banan under första världskriget var Storbritannien. Faktiskt England. Och det här är mycket intressant. För under reformationen så började Bibeln att läsas av vanligt folk. Och när vanligt folk börjar läsa Bibeln, då får djävulen det hett om öronen. Vet du att Bibeln är skrivet till vanligt folk? Den är inte skriven för utbildade teologer och sådana som har högsta poäng i filosofiska skolor. Den är skriven till församlingen. Och församlingen är väl vanligt folk. Nu tror jag faktiskt att det bara finns vanligt folk. En del tror att de inte är det, men när man kommer lite närmare så brukar man kunna övertyga dem om att de också är det. Och under 1500- och 1600-talet så började faktiskt människor upptäcka, vad säger Bibeln om det judiska folket? Man började läsa profeten Amos, där det står att de ska återvända till sitt land och inte mer ryckas upp därifrån. Vad konstigt. Varför står det så? De är ju inte där. Återvända till sitt land och inte mer ryckas upp. Och det blev en hel folkrörelse i de engelskspråkiga länderna kring denna lära om att Israel skulle återfå sitt land. Det var väldigt, väldigt laddat. En katolsk präst, Francis Kett, han fick plikta med livet. Han blev dömd och bränd som kättare på bål för att han hade förkunnat att Israel skulle få tillbaka sitt land. 1599, Francis Kett, du kan kolla på Wikipedia. Så det var laddat. Sedan vet vi vad som hände. Och vi behöver inte säga så mycket om det igår. Så mindes vi kristallnatten. När draken positionerade sig återigen framför det som skulle födas. Kan ni se det? Det som skulle födas. Det är så intressant att det står hos profeterna. Kan väl en nation födas på en enda dag? Varför står det födas? Draken strog framför kvinnan som skulle föda. Vad ska jag ta mig till? Om 600 människor skulle bli mördade i Halland, då skulle vi tappa totalt. Alltså vi skulle tänka, vad är det som händer i vårt land, eller hur? Det skulle vara så chockerande så vi skulle tänka att om 600 svenskar bara skulle mördas så skulle vi bli chockade. Om 6000 människor skulle massmördas i Sverige, då skulle vi snart börja känna, nej, nu kan inte jag ens ta in vad som händer. Om 60 000 svenskar skulle mördas, då har vi för länge sedan gett upp med både tänka och känna. Nu var det inte 60 000, det var inte 600 000, Det var 6 miljoner som mördades. Och deras enda skuld var att de var född av en judisk mor. Kan det vara så att mörkrets makter fruktar någonting? Ur det djupaste mörker så kan ändå någonting av hopp och glädje spira fram. Jag kan inte allt om Guds suveränitet och jag kan inte svara på frågan om lidandets varför. Jag är inte svaret på teodicéproblemet. Jag får bara lämna frågan åt Gud. Det är för mycket för att ta in. Men en sak vet jag. FN, nationerna började reagera över detta. Och judarnas desperata rop på att få en fristad på jorden kunde faktiskt börja få gehör. Jag kan inte säga att det var den enda faktorn, men det var en tungt vägande faktor. Förintelsen ledde till det som skulle komma att ske. Man hade bildat en exilregering och David Ben-Gurion, den första landsfadern för det moderna Israel, han hade tagit ansvar. Så allting var liksom färdigt och förberett för att man skulle kunna sjösätta det som man hade fått sig tilldelat i Balfour-deklarationen och det som sedan FN hade godkänt som ett judiskt land i Mellanöstern. Och så röstades det i FN. Först såg det ut att det skulle bli till judarnas nackdel, men så skedde en märklig svängning i sista sekunden och så blev det godkännande med 2/3 majoritet och så fick man klartecken. Ja, ni kan få bilda en judisk nation. Och den 14 maj 1948 så kliver David Ben-Gurion med sitt specifika hår. Han är så lite knepig frisyr, men det spelar ingen roll alls. Gick ut åt bägge sidorna så där, på något vis. Ja. Han steg ut på operahuset. Jag tycker jag faktiskt är lite sympatiskt att det var ett operahus. På operahusets trappa i Tel Aviv och så säger han de välkända orden som har gått till historien. Då hade alltså britterna hade haft hand om, eller man ska säga, Israel och sen första världskriget. Och hur de hade hand om det är också en skandal som kommer att gå till historien, som har gått till historien. Men då säger han, I hereby proclaim the British mandate of Palestine to be called Israel. Och så föds en nation på en enda dag. Frihetskriget bryter ut. Och vi förstår att draken är fullständigt rasande. För han vet, när det judiska folket är på plats igen, då ställs scenen i ordning för allt det som de gamla bibliska profetiorna har förkunnat sedan tusentals år tillbaka. Då vet draken att det sista och det avgörande slaget kommer att utdelas. Och mina älskade vänner som snart ska få fika i Pingstkyrkans källare, eller undervåning säger man väl, inte källaren. Ni finns med på banan när detta sker. Och i andra passet ska jag belysa lite mer om vad som händer just i våra dagar. Och hur Nya testamentet bearbetar den här frågan. Inte gamla testamentliga profetior, inte bilder ur uppenbarelseboken, utan vad Paulus säger i Romarbrevet om förutsättningarna för att ondskan ska elimineras, Guds rike ska komma och konungen göra entré. Låter det bra? Halleluja. Ska vi be tillsammans? Herre, vi prisar dig för att vi får ta del av Bibelns profetior. Herre, det är nog ofta så att det som är fött av Gud, det utsätts för tryck. Men Herre, nu vill vi ta skydd i 1 Johannes brev, det 5:e kapitlet, där det står att allt som är fött av Gud övervinner världen. Vi har fått en sån predikan om det i det judiska folkets historia. Vi förstår inte hur det har varit möjligt att det har blivit bevarat. Men en sak är säker. Det du har fött, det övervinner världen. Tack att vi får vara födda av dig. Och att vi alla får vara övervinnare. Nu ska du också göra oss till förebedjare för Israel. Vi tackar dig, Herre, för att vi får ha öppna ögon. Vi får tänka kritiskt, Herre. Vi får ifrågasätta, men vi får ha öppna ögon för vad ordet säger. Tack, Herre, att vi får vara med på banan i dessa spännande tider. Och vi säger: Maranata, kom, Herre Jesus. Vi älskar din ankomst och vi längtar efter fridsriket. Låt det inte dröja. Kom snart, Herre Jesus. Vi sjunger någonting mer och låter oss beröras av Guds ande. Herre, jag har försökt att lägga fram det som rör sig inom mig och den bild som jag tycker mig se i skrifterna. Jag överlåter mig åt allas samvete och jag överlåter mig åt allas bibelläsning. Och jag vill bara stå för din sanning. Och jag tackar dig, Fader, för att du vill låta oss beröras och korrigeras. Öppna våra hjärtan så att vi har en djupare kärlek tidigare än tidigare när vi går härifrån. En kärlek till det judiska folket, en kärlek till deras kamp för sitt land och en kärlek till din underbara plan. Vi ber att du ska beröra våra hjärtan så att vi också får en kärlek till de kringliggande folken som nu är Israels fiende, men som vi ser i profetian kommer att få vända sig till Israels Gud och komma under samma nåd som dem. Herre, vi vet inte hur lång tid det kommer att ta, om det blir en långsam väckelse eller om det blir en hastig väckelse i samma ögonblick som du återvänder. Det där lämnar vi åt dig, Herre. Men en sak är säker, vi ser fram emot ögonblicket och du inte kan behärska dig längre, Jesus. Utan du visar vem du är för dina egna bröder. Därför ber vi för det judiska folket. Vi ber för de judiska ledarna utöver vår värld, men framförallt i Israel, i Jerusalem, i Tel Aviv, i Tiberias och på de andra stora platserna där man liksom studerar ditt ord. Herre, vi ber att du ska utgjuta din ande över det judiska folket. Vi ber, Herre, att du ska komma med den väckelse som innebär liv ifrån det döda över hela vår värld. Tack för vad du gör runt om. Och tack att vi får ha det här i våra hjärtan. Och att vi får vara välsignade när vi ser hur du leder allt. Med allsmäktig, god och välsignande hand. I Jesu namn. Amen. Jag ska ta hjälp av Carlos, så ska vi sjunga en sång som heter Jag vill gå den väg som Gud berätt. Och den ska hjälpa till att framkalla eller locka fram en djup överlåtelse i alla svåra hjärtan. Att gå Guds väg, även om det innebär prövning och svårigheter, inte minst att stå upp för Israel, så är det värt det, för han är med oss.